Pudden.
Pudden.
Så det hade han aldrig låtit om han hade haft en egen.
Nej. Okej.
Okay. Lätt att skoja då.
Jag vill
eller en iPod med... som han sa de två, en tre, iPod. Fyra, fem första programmen. En iPod. Du har en egen iPod.
Du har en egen iPod, Jossa. Du har en iPod tillsammans med en annan kompis. Men inte råd med hela iPoden, utan du valde då att ta 5%.
Precis, ja. Jag har den ihop med någon.
Vilka låtar har du?
På din MP3-spelare.
Oh,
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma VIP-hyllan. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i din radio. Och vi tänker prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det här så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman. Kom ihåg att det är adressen dilemma@mixmegapol.se som gäller stora som små. Så gör panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Idag har vi en panel som är handplockad av en headhunter. Vi har kroppsspråksexperten. Jag lyckades nästan med alla konsonanter där. Ja. Henrik Fysius.
Hej och god morgon.
Hej, god morgon. Josefin Crafoord som har en egen podd.
Ja, det har jag.
Som heter ihop med Josefin.
Relationsissues tar vi upp där. Det är lite dilemmaaktigt fast ändå inte.
Lite bättre.
Ja, såklart.
Så har vi fin besök idag av Måns Möller.
Ja, jag får prova på radion.
Ja, det var roligt.
Ja, ja. Jättekul.
Får betalt nästa gång, lovar vi. Först får du se hur det går till.
Try out.
Känn stand-up-komiker är du.
Ja.
Och kör en ny vända nu med Sveriges historia, den nakna sanningen.
Precis.
Är det någon slags part 2, del 2, eller vad är det?
Det är ju ett varv till. Man vill inte vara skrytsam, men vi fick massa priser i olika sammanhang. Och så biljetterna var slut. Så då kände vi att vi kör en sista sväng.
När man ser annonsen i tidningarna så är det ju fantastiskt många plus och getingar och grejer. Det är väldigt fina
saker. Men det var roligt. Det var jättekul. Den ligger i tiden lite, föreställningen. Vem är svensk och vilka har rätt att komma hit och bla bla bla. Lite sådär.
Verkligen. Och du är jättevälkommen hit.
Stort tack.
Det är vi helt säkra på. Och vi ska faktiskt börja med att du ska få berätta ett dilemma som du har haft i helgen.
Ja.
Eller helgen
i men det var senast för några timmar sedan. Alltså man får inte säga jävel i radio, men det här är ju podd.
Här får man säga. Ja.
Någon jävel har satt upp kameror i soprummen. Alltså vad är det frågan om liksom?
Ja, fast det.
Ja, precis.
Det kan finnas de som lägger ett rått gift och så är det farligt och sätter katt på det.
Ja, men jag tycker nu pratar vi personlig integritet, Anders.
Och vad gör du i soprummet som säger hemligt?
Ja, men precis. Det är det som blir motfrågan. Jag vill inte bli rättshaveristen i min bostadsrättsförening som ställer mig upp och säger jag vill inte ha kameror i soprummet, men jag vill inte bo kvar om det ska vara kameror i soprummet. Och då kommer alla såklart säga då är det han som slänger färgat glas i genomskinligt glasburken.
Är det därför de är uppsatta?
Jag vet inte, men det är som vanligt i bostadsrättsföreningen. Det är någon reservofficer som har gjort karriär, som är trött på livet, så ska han vara chef eller ordförande.
Det är enda gången han får bestämma nu när i bostadsföreningen.
Exakt. Jag är trött på det här. Så jag gillar inte demokrati, men här har det slagit helt fel. Mitt dilemma är
demokrati med måtta.
Exakt, exakt. Där jag alltid har vetorätt. Så skulle jag vilja ha i de sammanhang där jag är med. Så min fråga är, vad gör jag, gott folk? Man är ju ändå, man ska ju bo där, så man vill inte bråka med alla heller.
Nej.
Okay. Eller ska jag skruva ner dem i smyg? Utan...
Ja.
Okej, vad ska han göra? Eller rent att flytta?
Det är också ett alternativ.
Vad säger Jossan?
Nej, jag är lite inne på det där som han hintade alldeles nyss. Den där komikern där.
Han, den där Måns.
Att ta ner dem, ta dem, sälj dem på Blocket. Jag tänker så här, att de sitter ju ändå i soprummet. Alltså, om man hittar något i soprummet.
Fast om man tar ner dem syns han ju bara när han gör det.
Ja, men tror du inte den här reservofficeren sitter och tittar liksom online, live? Att han kommer ner och plockar ner
dem. Du bara köra på någon mask från Buttricks eller något. Mm. Så kommer han, reservofficeren, alltså han kommer ju tycka att det är så här, spännande. Och du kan tjäna en liten slant på att sälja dem. Och sen kan man ändå, tycker jag, med gott samvete då återigen säga att nej, men jag har faktiskt hittat dem i soprummet. För hittar man saker i soprum, så är det en signal.
Men jag tycker det är jag på riktigt. Nu plocka sitter jag och plojar lite. Ja, men att göra det. För jag tänkte, jag kommer bli filmad när jag gör det. Mm. Men det här är ju verkligen smart. Köpa som Gorbyrånarna.
Mm.
plocka ner den och sen får du ta bort allt annat som man kan känna igen det på också. Du får köpa någon slags ja.
Exakt. Eller om någon i panelen ställer upp och gör det här åt mig.
Alltså dina triathlon, alltså han har ju så lustiga skor, Måns.
De kommer synas.
Alltså de kommer synas, så du får inte ha dem.
Ja, men de såg jag. Det ser ut som att man har hämtat dem från soprummet redan.
Gud vad taskigt. Jag trodde man skulle få beröm och smicker i den här.
Nej, men du ser sportig ut.
Det är två trappor ner.
Jag tycker du är sportig och fin, men.
Vad säger jag fick se oss?
Nej, men det finns ett annat alternativ. Jag tycker det här är bra, men det finns ett annat
alternativ. Tycker du att det är bra med kameror i soprummet?
Nej, men just finns alternativ. Men däremot så kan det ju vara så att ett alternativ kan vara att bli vän med det här. Därför att du sa att vad du vet så finns det ingen anledning till de här kamerorna.
Nej.
Det kan ju finnas en anledning. För jag kan berätta någonting som har hänt bara den här veckan nu i min bostadsrättsförening som har med soprummet att göra.
Ja.
I den här föreningen, så det säljs ganska mycket lägenheter och köps, så att det är en rullians på människor som bor där. Man bor där några år och sen så flyttar man vidare. Och soprummet, det är ju en kostnad som vi alla delar. Och det är vi har ingen grov soprum, utan det är så här papper och det enklaste.
Mm.
Och då är det någon som har kommit på den geniala idén. Eller rättare sagt, det började med att våran då liten så här ordningsman i föreningen sorterade ut sopor och bara, vad är det här? Det här får inte slängas. Och ställde utanför våra dörrar. Och vi fattade först ingenting. Tills vi insåg att då är det någon jävel som har gått ner och tryckt ner så här porslin och mat och sånt i andras sopor. Så när man tittar, nej men här bland Fexeus återvinningstidningar så ligger det 4 pizzor, vad äckligt. Så nu går alla lite så här sneglar på dem. Vem är det som gömmer sin skit bland våra hederliga sopor? Och då hade den där kameran varit ganska bra. Så jag tänkte, det kan ju finnas en anledning. Det kanske har begått ett rån i soprummet.
Precis. Men
så ta reda på varför kameran är där.
Alla förespråkare, de säger så här, men vi ska bara ha det vid infarten till tullen. Och sen sker något som heter ändamålsglidning. Och då till slut så får massa andra tillgång till de här uppgifterna. Som det var sagt i början när man införde det. Och till slut så lever vi i ett 1984.
Men gör så här då. Kamerorna får vara där. Men alla får tillgång till live-feeden på kamerorna. Alla i föreningen har en webbsida där man kan se kamerorna. Det kommer vara bättre än 24. Eller vad säger jag, bättre än Big Brother. Ni kommer alla bara sitta och kolla vad händer i soprummet. Titta, där kommer Janne. Vad slänger han för någonting?
Om man sitter och kollar på det så måste man skaffa sig ett live-synk.
Men folk kollar ju på
ni kan
du
sälja
på
det
Big Brother.
Ni kan ju sälja det.
Alltså jag skulle säga att allt det här med hela bostadsrättidén, det är ju bara ett sätt att liksom pådyvla oss stackars människor att ja, man ska stanna där man är och man ska investera pengarna i sitt boende och aldrig flytta sig någonstans och kameror i soprum. Ja, men det är så. Därför känner jag så här, du ska bara sälja din feta bostadsrätt och köpa en hyresrätt svart.
Mm-hmm. Jag trodde det var att han skulle gå ner och ta ner kamerorna. Jag tyckte det lät så vackert, för det var lite att låt Måns vara Måns. Så plocka ner kamerorna.
Vänta, om Måns skulle vara Måns, då skulle han säkert gå ner i soprummet och spexa lite framför kameran. Och dra
Tänk om jag blir upptäckt. Är det ljud på den här?
En halvätten pizza. Jag skulle bara göra en kort gärningsmanna på fil. Den personen som kläcker idén med kameror i soprummet, vad är det för
det
typ av människor? Vem
är det?
Om vi behöver Måns, bara kort. Vem är det för typ?
Det är någon som alltså som gärna, det finns en del människor som mår bra när det blir lite sämre för någon annan. Alltså de flesta människor är såhär, man mår bra när man får lite bättre, men sen finns det de som, missunnsamhet helt enkelt.
Man kan bara växa genom andra svaghet.
Ja, exakt. Sån, så jag tror att det är en sån människa med någon personlig tragedi i botten.
Jossan, vad är det för personlig tragedi i botten?
Då tycker man ju genast lite synd om personen. Min första tanke var ändå att
det är lite grann get over it.
Ja, en person som behöver spö, tänker jag.
En person som behöver spö.
Han behöver ett kokstryk.
Har kanske fått spö i soprummet.
Jag är faktiskt, jag tror att Jossan nailed it faktiskt. Spö. Kort och rakt. Fexeus, kan du vara lite mer nyanserad?
Nej, jag tycker att det är lite obegripligt. Jag skulle behöva ställa frågan, skicka det där med vem har satt upp kameran och varför. Ja. Och bara hoppas att det finns en anledning som jag kan förstå. Chansen är väldigt liten. Men jag gillar ju att ge folk en halv möjlighet i alla fall att få lite uppräckning. Uppräckning var ett nytt ord.
Okej.
Jag avslutar det här med att säga att jag kommer ändå gå på Anders linje som nämnde väldigt kort eller så flyttar du. Och det är faktiskt vad jag funderar på att göra.
Nu
ligger du ute till försäljning. Jag tolererar inte det här. Jag tänker inte ta fighten. Jag kommer vika mig, men...
Eller så sätter du upp kameror överallt på alla andra ställen i hela trappuppgången, i hela porten.
Han ska använda den när han flyttas som ett försäljningsargument. 80 kvadratmeter.
Bevakat soprum.
Terrass. Filmat soprum.
Ja, det här, man ska vända. Där satt den. Bra.
Kom, den här ska vi ha. Det känns rätt direkt.
Lyssna, koll bara. Det är inte så att du bor i soprummet.
Nej. Jag vet inte
vad jag ska säga. Okej. Tack så jättemycket.
Tack.
Måns, för att du delgav detta. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, det är den här panelen. Jag heter Bengt. När min fru är sjuk så ska jag alltid ta hand om henne. Ge henne medicin, hälla upp ett bad, fixa mat åt henne och så vidare. Men när jag är sjuk så får jag alltid höra att det där kan du väl fixa själv. Hon brukar ofta ligga hemma med migrän och då får jag alltid passa upp henne. Men när jag har en riktig dunderförkylning eller har feber, då får jag fixa saker själv. Jag är trött på att det är på så olika villkor. Samtidigt så vill jag ju vara snäll mot min fru. Jag vill inte dra igång någon slags tävling där vi jävlas med varandra när den andra är sjuk. Men jag skulle vilja att hon hjälper mig på samma sätt som jag hjälper henne. Ska jag ändå vägra att hjälpa henne när hon är sjuk så att hon får smaka på sin egen medicin? Undrar Bengt.
Jag älskar Bengt.
Han smider planen. Jag känner lite grann. Det finns en Bengt i och så här. Vad säger Måns?
Nej, men jag tycker det här är vilken... Vad deppigt det var. Och så kände jag också lite så här. Jag är nog lite som Bengts fru, tyvärr.
Jaha, alltså, du vill att bli omhändertagen och
så. Ja, alltså. Jag blir omhändertagen. Alltså det är ju färskskuren frukt på sängen. Och jag har man cold. Och sen är jag väl halvbra
över munnen.
Ja, halvbra tillbaka. Men skit i mig nu. Om vi går till Bengt. Jag förstår hans frustration. Absolut. Han är ju hunsad. Det här är ju lilla Fridolf. Alltså jag tycker att...
Men hur bryter man det då?
Nej, men om man jobbar med barn så brukar... Min mamma är väldigt pedagogisk. Då ser hon positiv förstärkning. Så om hon väl gör någonting när han är sjuk, då kan man säga: gud vad jag uppskattar att du gjorde det här för mig nu när jag är sjuk. Och lite plus. Hon kanske känner, alltså det är bakomliggande, att hon inte får ut något. Hon får inget tack för det här. Han kanske gör det, hon är väldigt tacksam. Men han förväntar
fast
sig...
Fast vissa människor är bara rakt upp på den egoistiska. Men bara är så. Tack ska du ha för att jag fick ett glas vatten.
Ja, nej, men jag ska vara ärlig. Jag byter åsikt. Jag tycker att han ska straffa henne. Han ska vara likadan.
Han ska vara likadan tillbaka. Starta ett krig helt enkelt. Exakt. Okay. Ett migränkrig.
Ja.
Vad säger Jossan?
Ja, alltså, jag vet hur sånt här kan vara. Och jag kan också förstå henne lite grann. För det är någonting när män, ibland när män är sjuka, då tycker de så otroligt synd om sig själv.
Vi blir väldigt sjuka. Jag tror vi blir sjuka än kvinnor.
Nej, det tror jag.
Vi blir oerhört sjuka. Har du haft en riktig febertopp någon gång? Som man?
Frågade du mig det där just nu? Alltså, som man? Alltså, men det är det här jag menar. Att de män som jag har haft som har blivit sjuka, jag brukar gulla med dem till att börja med. Men så märker jag så här, att de vill bara ha mer och mer och mer. Man ger dem lillfingret, så bara handen, armen,
som
hela. Man liksom, det är så här, man var aldrig nöjda. Och så minsta lilla man gör fel då, så här, men vi får ingen soppa med lite crème fraîche på toppen. Man bara, men alltså ursäkta, du har fått ett varmt bad, jag har köpt skvallertidningar. Jag har liksom, man har gjort allt.
Eller så ligger man så här, men kycklingen var god, men det var gott med vindruvor.
Ja, men exakt, och så är det. Och då behöver de straffas ut, absolut.
Okej, okay. Henrik,
så ser du? Alltså, jag ser ju den här scenen framför mig när Bengts fru ligger där i sängen och ömkligt ber honom tappa upp ett bad. Och han står i dörröppningen och säger: älskling, kommer du ihåg för 2 veckor sedan när jag var sjuk och jag bad med glas vatten? Vad sa du då? Just det, tänk på det. Och så går han. Men det är ju inte riktigt vad jag vill rekommendera ändå. Jag tänker lite så här, jag vill ju så gärna tro gott om människor. Jag tänker gungor och karuseller. Jag tänker, Bengt, tugga i dig. Ställ upp för din fru, acceptera att hon inte gör samma sak för dig. Och förhoppningsvis finns det ett annat område i er relation där rollerna är det omvända. Där du kanske får lite mer än vad du ger.
Han kan inte uppleva att det finns just något område.
Då får han väl straffa henne då. Men okej då, sätt upp någon jävla lista på kylskåpet. Man drar pinnar på hur många bad man har tappat upp åt varandra. Så att det kan bli millimeter rättvisa. Men jag tror inte på att alla situationer måste vara helt rättvisa i en relation. Jag tror att vad man vill eftersträva, det är en relation där det i det långa loppet jämnar ut sig.
Det ska vara väldigt intressant att höra vad hon har för argument när Bengt säger det.
Ja, eller hur?
Alltså, varför gör du inte det som jag gör med dig? Jag tycker det är lika skönt som du tycker när jag gör det med dig.
Ja, men det är ju just för att han säkert är, han är liksom för sjuk. Förstår du? Alltså, det är så här överdrivet.
Att han är rädd att han ska...
Alltså, jag tänker att han liksom... Nej, men att det blir, så, det blir löjligt. Alltså, det är det... Nu är det inte så...
Hon blir så här, men sluta larva dig.
Exakt.
Är det så?
Exakt.
Hon tror inte på honom när han är sjuk.
Nej, man gör ju inte det ibland. Alltså, när det blir så här...
Jag ska aldrig vilja vara ihop med Josefina. Du verkar vara hemskt människa.
Soffpotatis, och ligger man här. Jag har faktiskt 39,5.
Ja,
så plockar man ut sitt termometer och rumpan och visar den. Liksom,
rumpan? Nej, vad har du
för termometer? Nej, men det är exakt.
Den är mer exakt.
Men då
är
mer exakt.
Jag håller med Anders. Ja.
Då är det ofta bara 37,5. Det är det.
Okej. Okay. Men i rumpan har 39,5. Vi skippar det. Okej. Okay. Krig eller inte? Inget krig? Nej.
Nej, men jo, jag tycker han ska sätta hårt mot hårt. Jo, jag är för en konfrontationslinje här.
Okej, tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har trevligt där, vi pratar om huruvida män blir sjukare än kvinnor. Alltså rent...
Och Bengts förhållande kommer aldrig bli som förr.
Nej, precis. Bengt kände ju sig att hans fru inte tog hand om honom när han kände sig sjuk. Men han tog det mot upp. Som väldigt väl handlar med henne när hon är sjuk. Och det finns en orättvisa där. Så pratar vi just nu, faktiskt håller Fexeus på att googla ifall det är så att män de facto blir sjuka.
Det är en man som har forskat.
Nej då.
En kvinna.
Nej då. Forskningen säger att östrogen gör att fluvirus, vad heter det, influensa, inte sprids lika fort i kroppen. Alltså kan det spridas snabbare hos män som inte har lika mycket östrogen. Och mäns område i hjärnan som reglerar kroppstemperatur är av en annan storlek. Så att feber kan faktiskt vara högre hos män än hos kvinnor. Men det här är inte konklusivt, utan det är fortfarande debatterat. Men det är de två områdena som faktiskt skulle kunna göra att vi mår lite sämre.
Mm. Ja, men är det svagare könen, så är det ju. Så är det.
Men jag har inte sagt det, men är det svagare könen. Därför ska vi också bli behandlade lite grann
med
silkesvantar och lite tuttinuttigt och gärna lite vindrör i munnen och så vidare när man har en febertopp.
Alltså din sexpil, om du nu ens hade någon innan, den dog. Den försvann nu.
Ja, men jag tror Anders talar för alla män.
Okej då,
jag
vill ingen kockospanj.
Vem fan vill ha vindruvor när man...
Jag vill ha vindruvor. Är det bara jag som vill ha vindruvor när man själv?
Jag sitter bara och tänker på att du använder rektal termometer. Det är det enda jag tänkt på.
Jag kan säga att jag har lägger tanken till en vindruvor med rektalt också. Men, nej, men det gjorde man ju som jag var liten. Jag har inte tagit en...
Va? Hade du vindruvor i rumpan när du var liten?
Nej.
Jag förstår ingenting.
Inte när jag var liten.
Nej.
Men termometer kan man säga att det är mest exakt. Så får du säga vad du vill. Kroppen är som kroppen är. Ni kan ju inte argumentera mot det.
Nej, det är inget
som nu släpper vi det här med termometer, vindruvor, sjukdom och så vidare. Och så koncentrerar vi oss på Emelies brev. Hon skäms över sin pojkväns dialekt.
Jag är ju skäms över din dialekt länge, Anders.
Jag skäms över att du skäms. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Emily. Min kille har fått en ny kollega som han arbetar mycket med. De har funnit varandra och blivit riktigt bra vänner. Hans nya kompis pratar grovt dalmål, vilket har smittat av sig på min pojkvän. Nu har det börjat smyga in mer dalmål när han pratar. Min kille har inte någon som helst koppling till Dalarna, ska jag säga. Det är som att han blir hjärntvättad av sin kollega bara. Jag tycker det är pinsamt. Folk frågar om man är från Dalarna. Mina kompisar och föräldrar undrar vad som har farit i honom. Jag skäms. Dialekten i sig är inte problemet. Det känns bara korkat att han inte kan hjälpa det. Vad ska jag göra för att tygla hans jobbiga dialekt? Dalmål.
Dalarna.
Vad säger Jossan?
Ja, Falun. Alltså, jag tycker ju, till att börja med, alltså bara, och det hör ju inte riktigt till problemet här, men just så här, dalmål tycker jag är helt okej. Mm. Vill jag börja med att säga. Så det var inte den värsta dialekten.
Okay.
Tack och lov för det.
Okej, okay. Vad säger Måns?
Jag är ju ofta i Leksand hela sommaren. Jag också, mitt hjärta klappar ju för Dalarna, men... Det jag menar, fenomenet här, det är ju när man försöker ställa sig in hos en kille som är lite tuffare. Man gör allt för att få bli västersen. Alltså dialekten är ett symptom på att hon känner att hon håller på att tappa honom. Till
han är ryggradslös,
egentligen. Ja, precis. Han vågar inte vara sig själv, utan han har ändrat sin personlighet för att passa in på jobbet. Och det är det som stör henne. Och jag förstår henne, måste jag säga.
Att hon stör sig på att han är väldigt anpassningsbar. Vad säger Fixius?
Nej, det här handlar inte alls om det. Det handlar om att hon har en väldigt, väldigt empatisk och inkännande pojkvän. Och ibland kan det få såna här sidoeffekter. Så att även om det är oönskat så ska hon veta att det här är på grund av att han har en väldigt fin empatisk sida. Som är så inkännande att han till och med imiterar andras beteende när han lär känna dem väl.
Det där är jätteintressant. För jag har haft barndomsvänner som har åkt upp till Stockholm och sen kommit tillbaka typ efter en månad och pratat med alla mina stockholmska.
Fast det där handlar ju
inte om någonting annat.
Att de, jaha. För alltså, om du säger att det är ett empatiskt drag att man tar efter.
Jo, men här är det så här. Han umgås i flera dina barndomsvänner som åker upp till Stockholm. Mm. Där umgås de ju bara med stockholmare. Då vill de ju bli en i liksom, den sociala mängden. Mm. Alltså lägger de sig till med deras språk. Men han har ju en kompis som pratar dalmål. De andra gör det inte. Mm. Så här handlar det inte om att skapa en social gruppering. Eller det gör det, men med en person bara. Så det är lite andra mekanismer.
Men varför har det med empati att göra? Alltså, så där blir det ju när man hänger med någon dialekt. För att, vadå? Man börjar, om jag hänger med göteborgare, då börjar jag också till slut prata göteborgska. Det räcker ju med två dagar.
Gör du det alltså?
Om jag skulle hänga med dig skulle jag bara...
Nej, skulle du det?
Ja, men efter ett tag. Jo, jag tar efter som fan.
Hoppas du aldrig åker på semester till Danmark. Det blir en katastrof.
Jag tycker det är lite ointelligent.
Ja, men det kanske det är. Jag kanske inte är så jävla smart. Men vem är det?
Du har ju alltid sett det som, så därför blir jag förvånad.
Nej, men just den grejen faktiskt. Uh-huh. Så jag har väldigt lätt... Jag träffade faktiskt en tjej från Falun nu när jag var i Grekland senast. Och hängde ganska mycket med henne. Och då märkte jag hur jag började så här... Ja, men det tycker jag å. Jag bara, men gud, vad sa jag? Alltså, jättekonstigt.
Men är det inte det att man egentligen tycker om dialekten? Vad säger du, Måns?
Jo, men man känner sig bekväm i den. Och alltså när jag kör stand-up, alltså när jag står och repar lite, då brukar jag prata skånska.
Gör du?
Ja.
Men jag det tycker är mest det låter... för effekt.
Men Johan Glans är så rolig. Ja. Så brukar jag läsa mina grejer på skånska. Men då blir gör det du lite roligt. Ja, men det är när jag står och repar. Jag är väl trött på min egen röst, jag vet inte. Men jag tror ändå att
hur låter det då? Hur
låter det? Hallå, pågapitta.
Du tar ju ej så mycket.
Fast, det är så jävla härligt att härma skånska också. Ja. Och just ta i så här extra spirikauga.
Det blir ju parodiskt. Vi pratar inte så.
Men det är lätt att man faller in i det bara, menar
jag. Jag sa just det där för att det är mycket man tycker om dialekten. För det är ganska vanligt sådär att folk som åker, svenskar som åker till USA, vi har det där klassiska med Dulf Lundgren som kommer hem och vi pratar engelska istället och bryter lite grann på engelska också. Och sen finns det någon som har varit där och jobbat i au pair. Ja, vad heter du på svenska? Jag heter air condition på svenska. Och sådär hela tiden. För att det finns något slags häftigt att man har glömt svenska.
Vad är häftigt med Mora, Anders?
Det skulle ju aldrig ske om man åkte till något som inte är lika häftigt som Kina till exempel. Va? De kommer inte hem och säger, ah, vad hatar du nu? Jag glömde vad det heter. Alltså, så pratar man inte då. Jag tror det har att göra med att man är lite fascinerad över dialekten.
Men du är inne på någonting där, och det är det att du måste tycka om det. För att Jossan, de där göteborgarna du hänger med, om du inte gillade dem så skulle du ju inte börja prata deras göteborgska.
Nej, det kan ju faktiskt, det stämmer. Men det blir också en överdrift i det. Man märker att, som du säger, det blir så här parodi göteborgska eller parodi skånska. Ja, visst, absolut. Ja. Men om jag hade varit den här tjejen så hade jag också stört mig. Jag tycker på något vis får han ju ta och skärpa till sig när han
kommer
hem. Vad ska
hon göra? Vad ska hon säga till?
Hon ska göra en klassisk tillbakakaka och börja med den dialekten som hon har i reserv. Och prata riktigt grov dialekt från annat landskap.
Det blir en slags kakofoni med skånska och dalmål.
Då har hon gjort en markering.
Vad tycker du, Josanna? Vad tycker du att hon ska göra? Ska hon snacka med honom?
Det kanske var en bra idé faktiskt. Alltså, ja, jag tycker det lät som en bra idé. Ta en riktig vidrig dialekt alltså.
Som? Ja, Nej, vi säger inte det. Det blir
så nära nu.
Och
det kan ju vara så att hon inte kan någon dialekt. Men då kan hon alltid, varje gång han säger någonting på dalmål så kan hon alltid säga, vad heter det, sa du? Mm. Och så gör hon det varje gång tills han ger sig.
Mm. Slut! Sluta! Okej, tack så mycket. Och här har vi brev ifrån Frida. Hejsan, dilemmapanelen. Jag och min sambo pratar inte lika mycket längre. Vi har varit ihop i 6,5 år av övrigt en väldigt bra relation. Men det enda vi pratar om nu för tiden är vardagliga saker som att ta in posten, laga mat och så vidare. Jag är långtidssjukskriven sedan 2 månader tillbaka. Jag är mest hemma och har tråkigt. Den enda jag pratar med är hunden. När min sambo kommer hem så blir jag väldigt pratglad såklart. Jag vill höra om hans dag och diskutera världsliga saker. Problemet är att han inte är det minsta intresserad av att prata. Och när jag pladdrar på och spekulerar om allt möjligt så blir han irriterad och ber mig sluta. Men han pratar däremot med sina föräldrar varje dag. Då har han helt plötsligt en massa att prata om. När jag frågar honom vad de pratar om så är han fåordig. Men sen får jag höra saker av hans mamma som jag önskar att han hade berättat för mig. Jag vill att han ska prata med mig på samma sätt som han pratar med sina föräldrar i telefon varje dag. Jag börjar tappa tålamodet. Vad ska jag göra? Undrar Frida. Det är ett ganska vanligt problem.
Det finns så mycket i det här. Ja. Till att börja med, alltså, jag har haft precis det här dilemmat själv. Helt nyligen. Men till att börja med så måste hon förstå att om hon vill föra ett meningsfullt samtal med honom så är kanske läget inte... Den bästa tajmingen i världen är inte när han precis kliver in från dörren och kommer från jobbet. Därför att ingen vill prata med någon precis när man kommer från jobbet. Man vill bara få säga...
Hon bränner sitt krut då.
Ja, precis. Mm. Och jag tror att varför han har bra samtal med sina föräldrar, det är för att de samtalen initierar han och ringer senare på kvällen när han känner att nu är jag pratbar. Mm. Så dels är det tajmingfel här. Sen är det så här, men jag som har tre barn lever med sambo, noterade också det. Att vi hade det här samtalet i våras när jag konstaterade, älskling, vi pratar bara om vem handlar till middagen, behöver vi köpa en ny storlek på galonisarna, vem hjälper till med läxorna. Det är ingenting annat. Mm. Och det är lätt att hamna i det, därför den här liksom administrationen och logistiken, den tar tid.
Hur får man tillbaka intresset för sin partner?
Just det. Ja, men det var just det jag tänkte säga. Han verkar ju inte intresserad av henne. Jag tycker att det låter jättedåligt. Det här är ju kris. Superkris i förhållandet. Mm. Han ser ner på henne. Han respekterar inte henne. Ja, absolut. Jag har också varit med om det här, fast då är det jag som har jobbat, kommit hem och vill prata, hör och häpna.
Alltså. Vill du prata också?
Va? Du som är så tystlåten och näpen.
Och så bara...
Lakoniska Jossan.
Får man ingenting? Nej men alltså, om det är något man vill efter jobbet tycker jag, så är det väl att prata av sig. Och det är det den här killen gör med sina föräldrar.
Men inte... båda mår ju dåligt av det här ändå, Måns. Eller hur?
Jo, men så här är det. Och det här, jag fick en övning en gång när jag gick iväg till en sån här människa som håller på med relationer.
Mm. Och terapeut?
Han, ja, något sånt där. Han är forskare i någon stress och sånt där.
Okay. Mm.
Eller docent i stressforskning. Bla, bla, bla. Men han sa i alla fall, han gav mig en övning. Den heter 30 sekunder vid dörren. För det är ofta så att man... Man kan ju bestämma lite med vilken energi man kliver in i genom dörren.
Mm.
Ja, och då fick jag... Ni vet det här Pavlovs hundar med betingning. Mm. Det känner jag alla till. När han plingar klockan så börjar de dregla för de visste att det skulle bli kött och så vidare. Det här kan man ju träna upp sig själv med. Och då skulle jag stå 30 sekunder varje dag och hålla i dörrhandtaget.
Mm.
Och så skulle jag fantisera om någonting som gjorde mig glad. Och det är då min sons skratt. Och så började jag tänka på det här varje dag. Och sen så, när jag hade hittat rätt känsla så... klev jag in genom dörren. Det jag missade var att få med min partner på det här tåget. Så att hon, jag skulle ju tränat henne också. Så hon hade en annan energi när jag kom in. Liksom.
Okay.
Så att
det funkar inte. Jaha,
förstår du? Om båda hade fått det här att man gör det positivt laddat när någon kommer. Ja, hej, kanon. Och ser båda glada. Då har man en ganska bra start.
Men så om man skickar ett mess då när man är så här en minut hemifrån. Eller skriv, nu är jag på väg. Ta på det lilla svarta.
Eller, oh. Ja,
det fick se. Nej men Henji.
Oj.
Nej, men jag tycker det handlar om att rubba de här invanda mönstren. Sen tycker jag det låter som, det här är min egen tolkning av det här brevet, att hon har det lite depp. Det är aldrig kul att gå hem och vara sjukskriven. Nej. Och vara understimulerad. Hon måste hitta något, även om hon kanske är sjukskriven för att hon inte kan röra sig, så jag har ingen aning varför, så måste hon hitta sitt intresse och ta upp kontakten med sina vänner. Det är lätt att man isolerar sig. Och det kan man känna om någon gång när man har varit ihop med någon som är arbetslös. Som går hem och väntar på en
extremt
hela dagen.
Svårt,
ja, det är extremt svårt. För man känner sig jagad. Man har dåligt samvete om man går iväg och tar en fika med en kompis. Mm. Eller ringer sin mamma som han gör.
Det var exakt dit jag ville komma. Ja. Hon behöver odla intressen så att hon kan prata om saker som också är lite mer meningsfulla även för henne.
Så att hon inte är så fruktansvärt utsvulten när han kommer hem.
Exakt. Och sen tror jag på den här klassiken lite att man får göra sig lite intressant för sin partner. Så nu får hon faktiskt vända på steken här och prova. Hon måste göra något annat, helt klart. Jag kanske inte är rätt man att säga vad, men jag skulle prata lite mindre. Och vänta, lite mindre. Vänta på att han kommer till henne.
Nu tycker jag att ni är väldigt fokuserade på vad hon
men det är för att
ska
hon
göra.
Har skrivit brev till.
Jo, men det är han tycker jag som behöver förändra sig om hon nu ska stanna kvar hos den här.
Okej. Okay. Vi måste runda av här, Jossa. Mm. Så att om nu sa Måns vad tycker hon ska göra, att hon ska vara lite mer sant, kan man inte prata så mycket, vad tycker du kort vad hon ska göra?
Jag tycker hon ska ställa ett ultimatum.
Och vad går det ut på?
Det går ut på att antingen...
Lyssnar du på mig och säger ja.
Nej, men så pratar du med mig och jag är intresserad av ditt liv. Jag ska vara tacksam om du är intresserad av mitt liv också.
Ställ till hon en scen, ska hon
ja, men typ. Alltså, en sorts scen. Mm. Ja.
Henrik, kort.
Försök hitta tajmingen. Notera, när är han pratbar? Se om det går bättre då.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Lena och jag. Vi har en 16-årig hemma som röker. Vi har sagt att han inte får det, men det gör ju ingen skillnad. Han kommer hem om kvällen och han luktar rök i alla fall. Jag och min man är inte överens om hur vi ska göra. Jag tycker att vi ska ta hans kontokort och istället köpa saker han behöver tills han har slutat röka. Och ge honom utegångsförbud på kvällarna. Så att han inte kan köpa cigaretter helt enkelt. Min man tycker att det är för hårt. Han menar att vi frihetsberövar vår son och att han bara kommer bete sig värre. Vad tycker ni? Borde vi ta hans pengar och ge honom utegångsförbud så att han slutar röka? Vad säger Måns Möller?
Åh, det här var en jättesvår fråga. Mm. Och vem har inte tjuvrökt som tonåring? Jag skulle vilja säga att jag hade inte vågat fortsätta om jag blev påkommen.
Mm. Inte?
Men du är så snäll.
Ja, jag är lite mesig. Alltså det, så jag tror att man har ett problem med... Ja, det, annars hade hon ju inte skrivit brevet såklart om hon har ett problem. Men alltså... Det här är ju...
Men han har problem med auktoritet då? Är det
ja, precis. Att man har ju kommit ganska långt om han är så stursk att han säger så här, men jag tänker fortsätta röka. Då är man ju... Klassiken är
det här med körkort
och rökning. Mm. Alltså, om vi pratar belöning då, ena änden av skalan. Mm. Om du inte börjar röka så pröjsar vi körkortet. Det är en klassiker. Jag tror inte på den, men det är en sån man har hört.
I 16-åringar, så det är 2 år kvar till körkortet.
Nej, börjar ni köra när du är 16 nu då?
Ja. Är det så? Mm. Ja. Okej. Okay. Vad säger Jossan om det här då?
Nej, jag är ju väldigt emot förbud. Jag gillar inte sånt överhuvudtaget. Jag har aldrig kört med det och jag är inte uppfostrad med det heller. Har inte haft en enda tid att passa och så vidare och så vidare. Funkar jättebra. Mm. Så att jag är inne på att hon ska lyssna på sin man här. För att...
Vad vill mannen då? Han backar lite, ganska lite skön och lös i kanterna.
Ja, han är lite lös i kanterna. Vilket jag tror är ganska bra. Men samtidigt så tror jag att man ska ta... ett snack med sonen om att man är kanske besviken och hur farligt det är med rökning och så vidare och så vidare.
Hur farligt är det om en 16-åring börjar röka då?
Ja, men alltså, hur farligt är det om en 16-åring börjar röka? Om man slutar om 2 månader så då är det ju inte farligt. Mm. Men han kanske blir värsta kedjerökare. Alltså mitt ex när han var 14 tror jag eller 15 då kedjerökte hela hans familj, 2 syskon och mamma och pappa i en så här liten inomhus i en liten trea i Rissne. Alltså det
finns ett nostalgiskt att röka inomhus, men det kan vi ta en annan gång. Vad säger du?
Nej, men till att börja med så de här åtgärderna hon vill göra, de kommer ju inte få de effekterna som hon tror. Nej. Därför att det skulle bara fungera om det bara gick att få tag på cigaretter på kvällen och man var tvungen att alltid betala för dem. Men han kan ju mycket väl få en cigga med kompis på dagtid och då spricker ju hela den straffsystemen då. Så det här är inte en lösning, Lena, tyvärr. Däremot, jag tror att det är så här. Respektera honom. Sätt dig med honom och säg så här. Om det nu är så att, eftersom du nu röker så behöver vi hantera det. Men det här kommer innebära vissa saker. Till att börja med, du får inte röka hemma. Mm. För här bestämmer vi. Du får tvätta dina kläder själv, för du stinker rök. Jag har ingen lust att ta hand om det. Utan prata med honom som en vuxen människa om det här och vad det kommer få för konsekvenser, men utan att bestraffa honom för deras familjesamvaro. Och då, med lite tur, så om han gör det här i någon form av rebellakt eller för att testa nya grejer, så kommer han ju efter ett tag lägga av med det. Eller så gör han det inte, men behandla honom med respekt i det här.
Men det här som fick se sig är intressant. Att man ska lära den här sekten om konsekvenserna av rökning. Då får du faktiskt lösa det själv. Du måste tvätta dina kläder själv. Du måste liksom göra en massa grejer.
Och det är inte som bestraffning.
Det är inte som bestraffning. Det är bara så här funkar det här.
Ja.
Vad tror du om det, Mås? Eller vad tror du om idén med bestraffning? Gillar du det bättre?
Ja, men jag är ju, som jag säger, jag är gammeldags alltså. Jag ryser när Jossan sitter med de här hippievibbarna och han får gå runt i sina tofflor och röka hasch hemma under fläkten.
Det där tycker jag
du är lite för linjalen nästan.
Ja. Ofta är det bra att bara så här. Alltså, jag säger så här, sätt dig ner i soffan, ta fram en cigg själv.
Vadå, gör det töntigt? Är det du menar?
Nej, utan bara ta i från tårna. Alltså, för då kommer han bara, men shit, vad är det som händer nu? Kanske både mamma och pappa börjar röka som fan nu.
Alltså, du menar man tar bort rebellusten om det inte är så rebelliskt längre?
Det är faktiskt det man gör.
Mm. Man tar bort incitamentet.
Ja.
En sista ord för Måns Möller här då.
Ett trick är ju också att som förälder hota att komma till skolan under skoltid för att kolla. Alltså det har ju funkat väldigt bra. Oj. Gud vad man skäms när man är 16 när bonuspappa eller mamma eller pappa kommer.
Och alltså, skriker gärna högt också.
Nu är vi här! Ja, exakt. Mm. Så det är ju ett hot som funkar om vi går in på hotskalan.
Det får Lena ta med sig. Hejsan, Dilemma-panelen heter Leila. Jag och min kille har börjat med BDSM sedan ett tag tillbaka. Vi har alltså experimenterat och kört lite tuffare tag i sängen. Jag gillar det verkligen, men får ofta märken på armar och ben. Jag har alltid långärmat på jobbet för att märkena inte ska synas. En kollega kom förbi mitt kontor när jag hade tagit av mig tröjan och satt till inne. Hon såg mina armar och frågade om allt var bra där hemma. Jag förklarade att allt var bra. Sedan dess har hon varit misstänksam. Hon kommer ofta förbi och vill prata. Hon hintar hela tiden om att jag skulle leva med en våldsam man. Hon frågar saker som, är det säkert att ni har det bra och kärleksfullt där hemma? Det känns verkligen som elefanten i rummet. Men jag har ingen lust att berätta om mitt sexliv för min kollega. Vi är inte så nära varandra, men på senaste tiden så är det som att hon söker kontakt med mig hela tiden för att jag ska öppna upp mig om såren som hon har sett. Hon är dessutom en sån som pratar mycket i fikarummet och jag är rädd att hon ska dra igång något rykte om mig på jobbet. Hur jag ska bemöta hennes hinta och så vidare. Eller hur ska jag bemöta hennes hinta? Borde jag säga något till henne eller ska jag bara låtsas som om ingenting och hoppas att hon tappar intresset till slut? Undrar långärmade Leila. Vad säger Måns Möller?
Åh gud, det här var svårt. Det här var jättesvårt.
Du har inte varit där.
Vem har inte haft märken efter BDSM?
Vad står det för?
Det vet jag inte ens. Sadomasochism är någonting.
Bondage och sadomasochism.
Mm.
Ja.
Body mass index är någonting annat.
Och förlåt, nu känner jag mig som en riktigt dålig panel med det. Det här var så svårt alltså. Jag måste tänka, jag passar vidare bollen. Det här är allvarliga grejer.
Jussan.
Berätta för kollegan. Absolut, det är inte så farligt.
Och det kommer att säga sidan och berätta som det är.
Ja, vid ett välvalt tillfälle. Behöver ju inte berätta i detalj saker och ting, men bara för att lugna ner henne och så att det inte sprids ett rykte om att hon blir misshandlad och så vidare. Så
ja, för
att,
det ligger ju faktiskt i andra vågskålen.
Ja, och någonstans så tror jag, alltså, okej, det kanske är så här, oj, 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 men det är verkligen... Det är många som håller på med det där. Det är inte så farligt. Jag tror att kollegan kommer ju att tycka liksom, wow, och kanske till och med bli lite avundsjuk och sådär. Så det är ett sätt att komma nära kollegan också som vänner. Jag tror att det här kan vara bra på många plan.
Nu berätta. Räcker Möller upp handen.
Ja, jag tycker Jossan är inne på något fint där. Men om man ska berätta, tänkte jag då, man måste inte säga vi kör BDSM hemma. Vi heller stirrar in på varandras
bröst. Man behöver inte säga värsta detaljerna.
Jag vet att du har noterat mina märken. Och jag kan bara säga, och jag uppskattar verkligen din omtanke. Jag vill bara säga att de har kommit till på frivillig väg.
I samtycke.
Ja, i samtycke. Mm. För om hon nu är en sån sladdertacka i fikarummet, den andra människan, så behöver man inte berätta för mycket detaljer. För då vet ju hela jobbet om att hon är mistress på helgen eller vad det nu heter.
Men finns det ingen misstanke bland en väninna här att hon är en sån tjej som vägrar erkänna att hennes man slår henne? Så hon hittar på en lögn kring detta för att hon inte vill känna skammen.
Att hon skulle hålla på med BDSM. Att till och med så.
Mm.
Ja, men någonstans så är det ju så här, vad mer kan hon göra?
Precis, alltså, vad mer kan man göra? Vad säger Fixeus?
Ja, för det första så vill jag säga grattis att ni vågar ta steget att vara så öppna mot varandra, att ni hittade det här. Och sen tänkte jag också på, märken är en sak. Men när hon säger sår, när hon säger sår, tänk på infektionsrisk och grejer där. Sår låter lite farligt. Men, vem gör döma? Men i övrigt så är jag rörande enig med övriga panelmedlemmar här. Det räcker med att hon tittar den här personen i ögonen och säger, du har ju sett mina märken. Tro mig, det är väldigt kärlekt fullt hemma. Mm. Och se hur den här personen rådnar och går därifrån. Och om det som du var inne på, Anders, att hon ändå har misstankar om att med nyugre, ja men som Jossan sa, där på något sätt.
Det kan man inte vara.
Nej, där försvinner det personliga ansvaret.
Det kan ju också vara så att hon är sanningen på spåren. Hon ser att det här är BDS. Alltså att det är det som är hennes. och vill vara med på ett
hörn. Vill ha lite tips?
Ja, mm-hmm. Okay. Så kan det vara också.
Du fantiserar inte nu, Måns.
Du, jag har ju varit hos en sån här mistress i Bålsta när jag gjorde en tv-trailer en gång.
Berätta, vad hände?
Det som hände var att vi kommer hem till kvinnan i fråga. Mm. Och jag tänker, men här hände väl ingenting. Och så tryckte på en knapp. Hela köksväggen åkte åt sidan med elektrisk motor och där bakom var The Dungeon. Ja. Och jag spändes shit upp på ett kors och
vad hade du på dig?
Bara några slags tanga-grejer. Och hon började då med att ljudtesta alla piskorna, vilken som skulle låta bäst. Ja, jag hade panik, jag fick ett safe word. Och sen...
Vad var det?
Koala. Och det slutade
med... Vad händer man glömmer det?
Det vet jag inte. Då kommer man väl aldrig av det här korset.
Ja.
Och avslutningsvis så frågade jag vad kostar det och vilka kunder har du och så vidare. Det var som man trodde, folk ofta i dominerande ställningar. Höga politiker, poliser och, så men, och chefer. Och hon sa, de här går ju bra timsession, men det som är verkligen är en pengako, det är ju helgpaketet. Det är man, så är man fastkedjad i den här dungeon, men man har en kedja som är så lång så att den räckte ut förbi spisen till toaletten. Och där var man då fast hela helgen.
Wow. Ja. Är det helgpaketet alltså?
Ja, det var helgpaketet.
Var det all inclusive också då? Ingår det frukost och...
Det förtjänar lite historien.
Ingår svält.
Fördrinker och berättar vad som kommer att hända under helgen och så här.
Ja, det var sjukt.
Okay. Mm. Spännande, tack så jättemycket. Det bara ska hon säga till sin nyfikna kollega. Kort bara.
Hon ska säga att hon har fått märkena på frivillig väg.
Frivillig väg. Rakt upp och ner, prata med henne, vad säger du?
Ja, absolut. Jag tycker hon kan berätta att vad de håller på med. Inte värsta detaljerat, men lite grann sådär.
Precis.
Förklara att hon har det väldigt kärleksfullt hemma.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Petrus. Jag jobbar som konsult på en hyrfirma och har ett uppdrag som jag gör ute på plats en gång i veckan. Företaget jag jobbar på tar betalt för 5 timmar, men det tar cirka 2 timmar för mig att bli klar. Men jag måste spendera 2 timmar där för min chef, eftersom han tar betalt för 5 timmar i veckan.
Men ja, då måste han väl spendera 5 timmar där?
Va?
Han tog betalt för 2, men han måste ju spendera 5 timmar.
Ja, jag måste spendera 5 timmar där för sin chef. Ja, precis. Mm. Eftersom han betalt för 5 timmar i veckan. Mm. Ja. Men jag har inget att göra de andra 3 timmarna där. Är ni med?
Mm. Yes.
Okay. Jag blev stressad av att jag låtsas jobba och tänker hela tiden att jag kommer bli påkommen av kunden vilken minut som helst. Min chef säger att han kan skicka någon annan konsult på det här jobbet om jag inte vill göra det. Men då kommer jag att förlora arbetstimmar som jag behöver. Nu undrar jag, borde jag fortsätta låtsas jobba trots att jag mår dåligt och är rädd att bli påkommen? Undrar Petrus, vad säger Fixeus?
Stopp och belägg. Du ska inte ha den här chefen, du ska inte jobba på den här konsultfirman. Nej. Extremt osunt arbetsklimat. Inte bra alls. Lämna på en gång.
Okej, vad säger Jossa?
Nej, men alltså, vad är det för fel på att låtsas jobba? Det är väl alldeles, det är så jag jobbar jämt.
men han mår ju dåligt av det.
Ja, men varför gör han det? Vad är det för trams?
Ja, det är en annan sak. Han kanske har en helt annan moralisk kompass än vad du har.
Moral och moral. Alltså, det är ju... Nej, men han får ju betalt av sin chef. Han har ju inte gjort något fel. Det här är ju inte, det är inte ens hans fel.
Nej. Det är kunden betalar ju för de timmarna han är där.
Ja.
Ja, kunden betalar för timmar som han jobbar åt kunden. Ja. Om han, så att varje gång han är där fakturerar de 3 timmar blufffaktura.
Men han är ju där.
Det är en blufffaktura. Han är en del av ett scam. Han är en del av ett scam.
De blåser kunden.
Ja, men han är ju på plats.
Han är på plats.
Några
han
tittar, timmar hit och dit.
Han tittar in, kan man säga.
Ja, men det vill
Vad säger Måns?
Nej, men jag har en liten anekdot när det gäller låtsas jobb.
Ja, okay.
En bekant, rik kille, Stureplan, drar pappas kort. Pappan säger till slut, nej, nu måste du jobba faktiskt om du ska få mitt kort på Stureplan. Jag fick ett jobb på Europen, på Östermalm var det på den tiden. Och,
är det här du?
Nej, det här är inte jag. Nej, jag har ingen pappa som ger mig ett kort. Men... Och där mutade han de andra butikens, för han var ute och festade till 5 eller 5:30 varje natt. Mm. Och sen så gick han bak på lagret, la sig där bak, hällde ut en burk med GM på golvet. Mm. Och sen kommer då chefen för Europen in en gång om dagen ungefär. Och då låg han och sov där, men då vaknade han alltid när dörren rycktes upp till lagret och säger, och vad gör du då? Ja, oh, jag tappar precis den här burken med GM. Jag ligger här på golvet och stoppar i dem i burken. Och det klarade han sig på. Och det är ju i och för sig moraliskt fel, men han, jag tyckte ändå det var en kreativ lösning.
Jag vill säga det också, det var ganska innovativt. Och,
ja. Alltså jag ser livet stort, va? Mm. Jag tänker så här, det här kommer ju jämna ut sig i det stora. Man får inte bagatellisera. Det här är... Han kommer hamna i en annan situation senare i livet där han måste jobba extra hårt för mycket mindre pengar.
Nej, men det är inte det handlar om. Det handlar om att om kunden upptäcker det här, då är han bränd som konsult. Han kommer aldrig få... Ingen kund kommer vilja ha honom ut
av sig. Men varför ska det upptäckas då?
Därför att han sitter och gör ingenting och han mår så dåligt över det så att det förmodligen syns på hela honom att han inte gör något.
Så dåligt
med honom. Vi pratar faktiskt nu om en ny värld där man förr var det lite mer att man var en del av sitt företag och hit, men särskilt i konsultbranschen så är man ju sitt eget varumärke oavsett vad det står på fakturan.
Han
man
blir personligt bränd på det
här. Ja. Men varför kan han inte bara göra något då?
Men det alternativet han har...
Alltså, han kan väl ägna sig åt någonting, lite genteorin här, fast något annat.
Jo, men han har ju en hög arbetsmoral, den här killen. Och som Henrik säger, han mår ju dåligt själv för han känner att han gör inte rätt för pengarna. Jag hade ju...
Vad ska han göra då? Kort, vad ska han göra? Ska han fortsätta låtsas jobba? Vad säger du?
Nej, han ska lämna den där chefen. Det funkar chefen inte. Vad är det för jävla chef?
Okej. Okay. Måns, vad tycker han ska göra? Rakt på ner.
Jag tycker han ska... Gud vad svårt. Han behövde ju timmarna också.
Mm.
Ja, det här är ett dilemma. Jag tycker att han ska kanske säga till kunden. Du, jag tycker ni ska ta en diskussion om arbetstiden.
Men det är kunden en tusing.
Det får inte komma från mig.
Nej, okay.
Och då verkar det som att han... så kunden drar ner lite.
Okay.
Ja.
Du förstår ingenting, Josef. Men vad tycker du han ska göra?
Han behöver uppenbarligen må dåligt på riktigt. Alltså, han verkar ju inte må dåligt. Alltså, det finns så många värre saker här.
Som man kan må dåligt över. Alltså, det här är ingenting.
Det här, alltså, va? Ett icke-problem, säger jag. Men det är klart att Fexeus har ju rätt. Men hur kul är det?
Okej, tack. Henrik Fexeus har ju rätt, men hur kul är det? Nästa brev är från Marcus. Hejsan, Dilemma-panelen heter Marcus. Jag är en kille som ändrar stil då och då. Jag tröttnar på mitt utseende och köper en helt ny garderob. Jag har varit ihop med min flickvän i 5 år. Under den tiden har jag ändrat stil några gånger och det har aldrig varit något problem. Men nu har hon helt plötsligt börjat gnälla. Jag har börjat använda ganska mycket kedjor och smycken.
Vad använder hon, sa du?
Jag har börjat använda ganska mycket kedjor.
Vad heter det?
Och smycken.
Sluta må barn om
kedjor och smycken.
Kedjor heter
kedjor
det.
Kedjor heter Anders.
Kedjor. Kedjor.
Kedjor.
Kedjor. Jag säger kedjor.
Kedjor. Läs.
Kedjor.
Vi vill bara förklara för lyssnarna vad du säger så att de förstår.
Ja. Det stavas med kedjor. Kedjor, du hade stavas med 3 e. Tyst nu. Det är tjocka länkar. Eller länkar, dödskalla och yxor. Min flickvän gillar det inte. Hon tycker att det ser fult ut och ger mig hela tiden kommentarer och försöker få mig att sluta. Jag tror att mycket kommer från hennes kompisar. Nyligen så bad en kompis till min flickvän att jag skulle klä upp mig lite och inte använda halsband när vi skulle ut och äta middag med hennes vänner. Jag skulle kunna ha färre smycken på mig, men samtidigt så vill jag inte att min tjej ska få styra hur jag ser ut. Om jag börjar ge med mig så kanske hon kommer att börja bestämma helt och hållet vilka kläder jag ska ha på mig. Borde jag ändå gå med på att använda mindre smycken eftersom min flickvän inte gillar det? Eller det? Undrar Marcus. Vad säger Måns Möller?
Nej, men han måste ju stå på så här. Stand your ground. Alltså det, han har sin stil, han är trygg med den. Och Nej, men han måste få vara sig själv. Sen är det så, om man byter stil ofta, då kan ju hon faktiskt bara hålla ut lite grann. Så är ju snart klädd i flanellskjortor.
Mm. Ja, vad säger Jossa?
Nej, men jag tycker det finns någon så här jag skulle tycka det var jobbigt att vara ihop med en snubbe som bara plötsligt bytte stil. Verkligen bytte totalt stil. Det känns så icke-konsekvent och
jag håller med dig.
Alltså, jag skulle bli jättestressad av det. Om min kille ena dagen såg ut som en ravare liksom, och nästa som en hårdrockare och tredje som en liten kostymnisse. Det skulle bli helt... Ah, jag orkar inte.
Alltså, lite kappvändare.
Ja, det känns, osäkert, och det känns väldigt sökande. Det var liksom det man gjorde i tonåren. Mm. Kom igen. Liksom, mm. Fan.
Du vet inte hur gammal han är?
Nej, fast han är ju inte 14, 15, 16. Alltså, han
har varit
äldre
upp i fem år.
Ja, alltså, då är han äldre. Nej, jag tycker att det är kul med stilar och jag tycker det är roligt att experimentera med utseende, men jag kan också förstå tjejen här. Han kan ju ta det lite lugnt, alltså det här med yxor och kedjor och såna här saker.
Så jag kedjor? Var jag från Västergötland i Borås?
Såna här goa kedjor.
Är det en kedja du har på dig eller?
Alltså, jag... Nej, men det är jobbigt om inte yxorna och kedjorna fanns där från början, så att säga.
Ja, okay. Ja. Vad säger Henrik Fixius?
Nej, men Måns sa så här, han har ju sin stil, men det är ju det han inte har, okay, eftersom han byter den. Och därför tänker jag, han har inte investerat så mycket identitet i det här uttrycket heller. Vilket innebär att han får nog räkna med att om han byter stil hela tiden, så kan det vara så att han råkar anamma en stil som faktiskt inte riktigt funkar i hans relation. Och då tycker jag att, men byt igen då. Det verkar ju kosta lite för honom, förutom just pengar, men att byta stil. Och jag ser inget problem att hon tyckte att wow, det där funkar inte. Nej, men då...
Alltså, men då tycker ni att hon ska få bestämma vad han har på sig?
Nej, men alltså, nej. Ja, i det här fallet.
Varför
men,
tycker
men
du det?
Byt till en annan stil då. Han har ju haft många stilar som passade bra med henne.
Fast jag vill kunna ha vilka kläder jag vill i mitt förhållande.
Men alltså, gud vad jobbigt så här. Om jag tycker att du är snygg idag, så bara blir vi ihop. Och sen så om 2 veckor så börjar du med yxor och vadå? Alltså...
Du vill inte säga kedjor.
Nej, jag kan inte säga det en gång till. Jag vill inte höra det där ordet en gång till. Men, nej, men alltså, det blir ju... Det blir ju förvirrat.
Men undrar ju, vem är han? Vem är Måns?
Ja, eller liksom... För jag tycker stil ändå är viktigt. Det är någonting, det uttrycker ju någonting. Alltså är det
byte av stil som oroar dig, inte själva stilen?
Nej,
så att
det är bytet, exakt. Okay. Det.
Ja, men då är det underliggande problemet. Att han har någon slags identitetssökningskris.
Borde han sluta använda smycken, och det som är frågan? Vad säger du?
Nej, mer smycken.
Mer smycken.
Intim smycken.
Vad säger jag?
Ja, kör. Men sluta inte med det sen, utan fortsätt då.
Precis.
Ha förståelse för att alla dina stilar inte kommer funka lika väl med din flickvän.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Camilla. Jag har fått reda på att min kille kissar i duschen. Ja, det känns för glasklart vad det här tar vägen. Jag tycker att det är jävligt äckligt att behöva stå i duschen med vetskapen om att hans kiss har runnit längs golvet där jag har mina fötter. Han menar att det är miljövänligt för att man sparar vatten och renliga att kissa i duschen för att urinet dödar bakterier i duschavloppet, minsann. Men jag tycker det är äckligt. Han vägrar sluta. Han vägrar tycka att det är orimligt att hålla sig om man ändå står i duschen. Vad tycker ni? Är det jag som är känslig, eller är det rimligt med ett kissförbud i duschen, undrar Camilla. Vad säger Måns? Det här begriper du i alla fall.
Ja, det här begriper jag. Miljöargumentet, jag läste någon undersökning bland engelska studenter där de minskade spillet i form av gråvatten, som det kallas, från alltså duschen. Eller man minskade avloppsanvändningen och så vidare genom att uppmana studenterna att kissa i duschen.
Ja.
Ja, det blev mer miljövänligt. Så det har jag läst någon rapport på. Jag kan ju tycka att om man känner att ens partner liksom vill göra slut med en då, för att man har den här vanan att kissa i duschen, då måste man ju inte göra det när hon ser på.
Nej, såklart. Det är väl hänsyn egentligen.
Så han kan, men om det här är en stor grej för honom, det här är hans grej, han kissar i duschen, gör det då i smyg. Men du behöver kanske inte slåss för det.
Men du gör det i smyg, bara stå lite grann lömst i hörn. Och så bara, kissar du nu?
Nej, jag brukar vara ensam på toaletten när jag duschar.
Ja, precis.
Men det var hon som skrev brevet nu, va? Eller?
Det var Camilla som kan.
Jo, men jag menar, han kan ju kissa när han är själv. Men han kissa
Ja, men jag tycker att han kan kissa när han är själv. Och sen hoppas jag verkligen att han kissar i duschen när han duschar. Inte att han liksom går ut och kissar.
Nej.
Nej, men för att det här måste
han
vi reda
in ut. Med
han måste duscha ganska ofta då, tänker jag.
Ja, men, ja, du menar om man gör det jämnt.
Eller så tycker Camilla om man duschar med honom att det är trevligt.
Ja, men jag menar, det, jag håller helt med Måns här att det är ju klart att man ska kunna kissa lite i duschen medans man duschar. Men det är väl ingenting man liksom håller på att skylta med så. Det är ju inte, det är kanske inte så här...
För fan aldrig jag gjort alltså.
Men är det här ett manligt fenomen eller är det
jag
liksom...
Jag tror det är kvinnliga, jag tror tjejer, vanliga tjejer kissar i duschen.
Jag tycker det är skönt att kissa i duschen.
Ja, du ser.
Ja.
Bara här.
Det är så härligt, man bara släpper. Bara, tsch, skönt.
Alltså, ja. Vad säger du, Fexeus? Är det skönt? Är det skönt att du bara släpper?
Fladums. Nej, men det, ja, jag vet inte var jag ska börja här.
Gör du kissbomb, eller?
Ja, jag gör alltid kissbomb. Okay. Nej, men jag tycker väl så här.
Men vad är kissbomb?
Nej, vad är kissbomb?
Nej.
Va?
Nej.
Vad är det?
Nej, jag har ingen aning. Jag bara höll med.
Nej, vad är det?
Jo...
Ja, men det är vattenballon
som man... Lumpen.
Ja, nej, vad är det för någonting?
Ja, det är, när man håller för... när förhuden blir som en ballong fylld med urin. Och
men vad gör tjejer då?
Ja, det nej, men vet vi
inte.
Kan inte göra
det. Nej, jag fattar inte. Okay.
Jo, men i alla fall.
Okej, okay, vi fortsätter då. Ja.
Så tycker jag...
Jag följer ju platt hela den här grejen, känner jag, med kissbomb.
Men miljöaspekter är alla sådär. Men jag menar, om det nu är så att... Ja, han kanske tycker att han har en poäng med att kissa i duschen. Om hon... Jag tror att hon tycker det här är äckligare än vad han tycker det är bra. Och jag tycker absolut att hon kan stå på sig. Alla relationer har någonting som är lite ge och ta. Jag tycker fan han får sluta kissa i duschen om det här. Jag menar, hon fantiserar ju om det här golvet där hans kissar runnit. Och hon inser att det nog har varit på väggarna också. Jag vill inte stå här i hans urinlukt. Jag kan köpa det. Jag tycker absolut att hon kan stå på sig det här.
Jag kan faktiskt också köpa det. Men samtidigt känner jag att det är ju så enkelt att bara ljuga här. Och bara säga nej, men klart jag inte kissar i duschen.
Jo, men nu är det, inte honom vi tipsar. Det är henne.
Ja, men jag bara säger att... För hennes skull. Så.
För om det var han man skulle tipsa, då skulle man säga att hon rakt ut. Du borde bli ihop med Josefin Kissbomben Kraft.
Josefin Kissbomben? Men hon kunde inte göra en kissbomb.
Nej, men nu, vi får inte prata om det där mer. Det är faktiskt morgon här och söndag. Och,
ja, det är det faktiskt.
Och så. Men,
men vi kan tipsa alla barn som lyssnar.
Nej, men jag tycker det finns så mycket värre saker. Jag tycker, alltså...
Det åter där igen. Det finns värre saker. Ja, men... Så varför gnälla över det här?
Ja, men det
kissa
här...
på.
Det är lite kiss.
Det kanske inte finns värre saker i deras relation. Det här kanske är det värsta hon vet.
Ja, det är viktigt för henne just nu. Hon har till och med skrivit in det. Ja, och till och med kan växa så att det kan förstöra deras samling.
Då får hon ställa... För är det något man tycker är riktigt jobbigt så får man ju faktiskt säga ifrån.
Ja. Mm. Det behöver inte vara rationellt heller.
Nej,
bara...
Men hade hon inte hintat om att det här...
Hon har hintat om det, men frågan är, ska hon införa kissförbud? Ska hon införa ett förbud? Vad säger du, Måns? Det är det som är frågan.
Jag tycker inte relationer är värd att offra på grund av kisseriet. Så ja, absolut, inför ett förbud.
Okej, okay, ja. Stora tydliga bokstäver.
Ja,
här kissar vi inte. Din mamma jobbar inte här.
Tryckeri och gör
din mamma kissar inte här.
Laminera.
Okej, okay. Vad säger Jossan?
Nej, men alltså, då får ju han också införa något förbud. Det måste vara på lite lika villkor här, okay. Tycker jag.
Då ska han hämnas lite grann. Vad säger du? Sista.
Nej, men hon får väl säga det. Vi kissar inte där vi duschar. Och sen så får man ha någon form av ultimatum. Det blir ingen hångel förrän du använder toaletten. Vad som helst.
Vadå, ska hon gå och testa med
Sara? Jag gillar det. Vi kissar inte där vi duschar. Det är lite äldreboende.
Ja, jag vet. Ja.
Okay. Vet du vad? Jag tror inte en enda jävel inte kissar när man duschar. För fan, klart man gör det.
Jag har aldrig gjort det.
Ni står och håller er sen när ni tvättar håret.
Varför inte hålla? Varför ska jag vara kissnödig?
Men om ni är kissnödig i duschen, på riktigt stänger ni av duschen med shampoo, håret, allting, springer till toaletten.
Nej, men jag har aldrig hela mitt liv blivit så kissnödig.
Du siktar
bara.
Hur stor är ditt bad? Och springer du till toaletten för att du
vill? Jag står i duschen och bara, biu! Värsta strålen bort till toaletten. Det är
skitprick
säkert. Okay. Jag håller med Josefin. Hon är den enda som talar sanning. Jag tror att både Fexeus och Nilsson, ni kissar också i duschen. Men ni är för fina för att säga det i dilemma.
Du kissar i badet, Fexeus.
Jag förnekar det bestämt. Okej, nu släpper vi det.
Jag är
tack
kränkt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hur har det gått, Måns Möller, för första gången? Kändes det kul?
Ja, det var som att slänga sig in i en torktumlare med den här slipade panelen. Men jag tyckte det var en debut, helt enkelt.
Tumla på bra, tycker jag.
Hur tyckte ni att Måns skötte sig?
Fantastiskt.
Även här får du bara recensioner.
Ja.
Det går bra nu.
Han ser så glad ut, har du tänkt på det? Man tittar på Måns så ser man bara så här...
Måns Möller får en på gott humör. Mm. Ja, det har jag hört väldigt många säga att det är ett gott omdöme Måns. Han är generös och han får folk på gott humör.
Okej, lugn.
Jag vill ha friplåta.
Jag har 3-4 stycken för jag måste hålla på ett tag.
Okay. Exakt.
Tack så jättemycket Måns för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket Josefin Kraftfull för att du var här idag. Och tack så mycket Henrik Fexeus. Hej hej.
Hej hej.